Podplay.
Kaka.
Var det du gjorde?
Japp, jag sjöng upp helt enkelt. Men du, på tal om att sjunga upp. Hej förresten, ja. Ni som lyssnar.
Hej alla.
Jag pratade med dig i våran... Vi pratade i Patreon-podden om huruvida du ska ge det stora vårtecknet eller inte. Och du säger att du inte tänker göra det.
Inte än.
Alltså, du tänker inte sjunga vårens första dag.
Alltså någonsin eller just idag?
Alltså just idag.
Alltså jag vet inte, för att ni som bor i Stockholm, det var ju väldigt vårigt här i helgen.
Det var det här med.
Det var det. Mm. Men tycker du att det är dags redan?
Alltså jag tycker ju typ att, jag tycker att våren är kommen, tycker jag.
Okej.
Okay. Men
vårens.
Det är du som bestämmer. Du kan inte, alltså du kan okay. inte lägga dig. SMHI lägger väl sig inte så lätt.
Nej, det har du faktiskt
alltså,
inte.
Du måste lita på din egen.
Men jag kände typ att så här, jag hade bestämt mig att inte göra det. Och sen så började du liksom tränga mig. Jag sjöng en variant i Patreon.
Ja. Vad var det den var?
Jag kommer inte ihåg, men jag skriver en ny till den här.
Okej, okay, förhör då.
En försmak av vårens första dag.
Okej, okay, ja, men det köper jag. Det köper jag. Du...
Jag tror kanske att det var exakt samma som var i Patreon. Jag kommer inte ihåg.
Så du skrev en ny.
Det var ju ändå 20 minuter sedan.
Du gjorde en cover på din egen låt.
En cover.
En cover på vårens
först. Men det känns så fel att typ uppleva den utan varandra på något vis.
Jag vet, fast det kan vi inte ha gjort på flera.
Alltså vi har ju ändå varit i samma stad.
Det är sant, vi har delat.
Så att vi har liksom kunnat avgöra det tillsammans.
Jag vet, fast det har ju också varit problematiskt eftersom vi då har utgått från Stockholm. Nu har vi ett större perspektiv på landet.
Sant.
Inte
sant.
Stort. Vi är inte i Norrbotten, vill vi vara tydliga med.
Nej, och jag vet ju att...
Vi vet att ni är där uppe.
Och våren tror jag kom för ganska länge sedan till Skåne, känns det som. För där har jag fått bilder från min svärmor på blommor och sånt där.
Men är det inte alltid vår i Skåne?
Jo. Alltså man möter ju våren i Skåne.
Ja, det gör man faktiskt. Men du, jag har en grej. Jag har en livepodd-grej som jag vill prata om.
Ah, kul.
Jag har en idé.
Kör.
Som är så här. Att jag tycker att vi... vad känner du för önskefall i live-format?
Love it!
Jag tycker så här.
Alltså inte att de får önska på plats.
Nej, det känns... Och så, bara, och så gör vi sån snabb research typ. Nej. Det menar jag inte.
Utan det är inte det du menar.
Nej. Jag tycker att om man ska gå på våra livepoddar så kan man få önska vilket fall vi ska göra.
Ja, kul. Jättekul.
Men då tänker jag så här. Om man vill göra det så skickar man en printscreen på sin biljett och vad man önskar för fall då helt enkelt till modmotmod@gmail.com. Men då måste göra det innan du och jag ska på konferens.
Ja, 5 april.
Senast. Alltså senast 5 april. Mm. Köp biljetter till livepoddarna. De finns på modemotmod.se. Ta en printscreen och skriv vilket önskefall ni önskar att vi ska göra på livepodden till modemotmod@gmail.com. Och så vi kan säga det. Alltså, nu hoppas jag ju att ni känner oss at this point. Men att så här... försök att tänka så här... Vad hade passat?
Ja.
Vad passade sig?
Det vet ni.
Det vet ni. Ni vet. Mm. Inga nya svenska fall. Vi kommer inte göra dem. Ni kommer bara bli besvikna. Så innan 5 april finns det möjlighet att önska fall till livepoddarna om man har köpt biljett.
Så kul.
Det kommer bli grymt.
Och så kan man ju skriva... var man, eller det ser vi ju i, jag tänkte att så att vi gör det i din hemstad om du, eller där du
exakt.
Ska gå.
Skriv i ämnesraden vilken stad det gäller.
Mm. Bra, kul idé Karin.
Ja, eller hur, jag tror att det kommer bli jättebra. Jag ser också verkligen fram emot vår konferens, det vill jag vara tydlig med.
Det kommer bli underbart.
Vi ska till Örebro. Mm. Kul för er, vi kommer inte dit på livepodsturnén.
Men vi upplever det ändå.
Men du, ska vi sätta igång eller?
Ja, vi kör.
Biljett till livepoddarna på modemotmod.se. Hej då! Eller hej!
All right, då är det min tur. Då sätter jag igång.
Ja.
I mitten på 60-talet flyttade Salvatore och Florence De Palma till Springfield Township i New Jersey med sina 8 barn.
Oj.
Salvatore arbetade, hade liksom något vanligt jobb, och Florence var hemma och tog hand om då barnen och hemmet. Och jag vet inte så jättemycket om dem, men det jag kan läsa mig till är att Salvatore var liksom ingen varm, kärleksfull man eller pappa, utan att det liksom alltid var väldigt bråkigt hemma hos dem. Enligt då mina källor så var det ofta väldigt mycket snack runt den här familjen, och det var då inte alltid så snällt snack utan mer skvaller. Du vet, polisen kom hem till dem ibland för att de hade hört att det var bråk och du vet sådär. Och som det ju blir på en gata, kan jag tänka mig, där alla bor i villor, så du vet, började snacket gå helt enkelt om den här familjen. Familjen var också religiösa och aktiva i deras kyrka, och barnen var i olika utsträckning aktiva i de här ungdomsgrupperna som fanns i kyrkan, och en som var det, som jag vet var det, och den är den personen som jag då ska berätta om idag, deras dotter, en av deras döttrar, och de hade 5 stycken döttrar, Jeanette. Och Jeanette föddes då 1956, och hon var i mitten av den här barnaskaran. Hon var en omtyckt kompis och var då aktiv i deras kyrka, och hon också då, där hon undervisade. Eller du vet, undervisade kanske hon inte gjorde, men hon var en...
Hon ledare någon slags sån grupp typ.
Ja, exakt. Hon var en role model för de yngre barnen.
Aren't we all?
Verkligen. Någon gång under dagen, den 7 augusti 1972, då är alltså Jeanette 16 år, så satte sig Salvatore och Florence ner med Jeanette för att berätta något för henne. Och det som de berättade var då att hennes kusin Lisa, som hon var väldigt nära, hade rymt hemifrån. Och hon hade gjort det förut, liksom rymt hemifrån, men den här gången hade då Lisa varit borta i mer än en månad när Salvatore och Florence berättade det här för henne. Jag vet inte varför de inte hade berättat det innan, utan de kanske hade vet, så här, väntat på att hon skulle dyka upp. Men när det då hade gått en månad så kändes de liksom tvungna att berätta det för familjen. Och Jeanette blev jättearg och besviken på sina föräldrar att de inte sagt någonting tidigare, och hon var liksom väldigt tydlig med det, alltså du vet, i sin reaktion, vilket då gjorde att hennes föräldrar blev arga på henne för att hon acted out typ. Och som svar på det så fick hon, så var de så här: du får inte göra det du har planerat idag, utan du får hjälpa oss med de här hushållssysslorna istället innan du får liksom göra någonting annat. Så att hon fick ett straff.
Så hon fick ett straff för att hon blev upprörd för att hennes kusin var borta?
Ja.
Okej, okay, toppen.
Och tidig eftermiddag, när hon var klar med de här sakerna som hon hade då blivit tilldelad att göra, så sa Jeanette till sin mamma att hon skulle åka till sitt extrajobb. Hon arbetade på någon bokavdelning på ett litet varuhus. Hon sa då, jag går till tågstationen som låg typ 4 kilometer bort, och sen så hoppar jag på tåget och så kommer jag hem ikväll. Men kvällen kom då och Jeanette kom inte hem, och när det visade sig då att hon heller inte hade kommit till det här jobbet, och det är lite oklart om hon ens hade det här jobbet eller om det bara var att hon inte dök upp. Men när det visade sig då att hon 1 inte har dykt upp eller 2 inte har jobbet, så blir de ju såklart oroliga då för Salvatore och Florence. Så timmarna gick, och när klockan hade slagit 10 så ringde de polisen. Och när de ringde så var det inte direkt så att polisen tog deras oro på allvar och du vet, sprang med den. Utan de sa till Salvatore och Florence att de fick vänta. Och så sa de att hon troligtvis skulle dyka upp.
Är det här typ 70-tal nu?
Ja, 72.
Ja.
Det känns ju som att det var någonting med runaways då. Alltså du vet att så här, hon har lämnat självmant typ. Hon har troligtvis rymt. Ni får vänta. Hon dyker säkert upp. Men det var då samma sak morgonen efter, när Jeanette fortfarande inte dykt upp. Då ringde de polisen igen. Men det dröjde liksom 24 timmar drygt innan polisen var så här: okej, vi tar emot er anmälan. Och då är det också otydligt om de tar emot det som att hon är försvunnen eller som att hon har rymt, du vet. Och trots då att polisen tog emot anmälan så var de fortsatt ganska slappa med det här. Det verkar som att de inte riktigt tog det på allvar.
Det var inget prioriterat för dem att den här flickan var försvunnen.
Nej, och nej. Det, de har uttryckt det som att så här, eller det är lite otydligt så här i efterhand om föräldrarna sa att så här, hon har rymt eller hon är efter. Borta. Eller, ja. Eventuellt så tänkte kanske alla att hon hade blivit inspirerad av hennes, eller hennes kusin då, Lisa, som rymt. Så polisen var helt enkelt inte särskilt aktiva i sökandet efter Jeanette, men familjen gjorde det de kunde. Du vet, de pratade med folk, de gick ut och letade, de hörde sig för och gjorde det de kunde då själva. Men snacket om Jeanette och var hon tagit vägen satte igång snabbt. Jeanettes föräldrar kände henne som en god och trogen kristen som lärde barn och andra ungdomar om kristendom. Men den här uppfattningen om henne delades inte av alla. Vissa, bland annat polisen som hade hennes försvinnande på sitt bord, beskrev Jeanette som en stökig, killtokig tjej som ofta hamnade på glid. Hennes kusin Lisa, som ju hade en vana att rymma, sa att hon och Jeanette gillade att lyssna på musik. De lyssnade gärna på rock och att de rökte gräs tillsammans. Och en av hennes bästa vänner sa att de var som vilka tonåringar som helst. Att de var intresserade av killar, men på avstånd. Alltså du vet, att de inte var så killtokiga stöktjejer. Så att det finns liksom alla sorters beskrivningar av henne. Och som jag berättade inledningsvis så hade ju Jeanette sagt att hon skulle till sitt jobb. Det kom senare fram då att det var inte alls det hon planerade att göra den kvällen. Hon och hennes kompis hade bestämt att de skulle ses för att åka till en närliggande stad för att träffa två killar som de hade träffat på något sätt.
Mm.
De hade då bestämt det här och när kvällen kom så hade Jeanette börjat ångra sig. Hon hade ringt sin kompis och sagt så här, men min kusin är borta, jag har typ fått massa extra hushållssysslor, jag pallar typ inte.
Mm.
Och då hade den här kompisen varit så här, men kom igen nu, vi har ju bestämt det här. Och hon var så här, okej, jag lyfter bort till dig och så tar vi oss gemensamt hemifrån dig till där vi ska träffa de här killarna. Men hon hade ju då inte dykt upp på sin kompis och sen inte synts till. Det finns vissa vittnesmål som är lite så här otydlig sanningshalt i att hon hade på vägen till den här kompisen dykt upp hos en annan och varit så här, kan du hjälpa mig att ta mig dit? Kan du fråga dina föräldrar om de kan köra mig? Så där. Oklart om det är sant. För att det är typ den kompisens man som har sagt det i efterhand. Polisen tyckte att Jeanettes föräldrar betedde sig konstigt efter att hon försvunnit. De tyckte att, hon, liksom, att de inte reagerade som föräldrar till ett saknat barn borde reagera. Vilket ju vi vet inte betyder någonting. De var väl i chock. De misstänktes aldrig föräldrarna. Men polisen menar då att så här, deras nonchalans inför hennes försvinnande gjorde inte att de kände att de var så här, hade kniven mot strupen typ.
Okay.
Det fanns heller liksom inga spår eller ledtrådar om vad hon hade tagit vägen. Det fanns ju de här då att hon sa, det enda de visste var att hon skulle lyfta därifrån, för det var det hon hade sagt till sin kompis. Men sen har liksom ingen sett henne. Sex veckor efter att Jeanette försvunnit gick en kvinna som bodde i ett område i närheten ut på sin gård för att ta emot sin valp som kom springande med någonting i munnen. Kort efter det kallade den här kvinnan på polisen som kom dit och konstaterade det som kvinnan misstänkt, att det var en mänsklig arm som hunden kommit springande med.
Åh jävlar, vad obehagligt.
Det är så sjukt obehagligt. Armen var i väldigt dåligt skick. Den var liksom långt gången i förruttnelsefasen. Och det här gjorde ju polisen bara så här, okej, vad betyder det här? Polisen skickade ut patruller för att leta i närområdet och i ett naturområde och skog som låg liksom bakom och runt omkring det här komplexet där den här kvinnan bodde. Efter några timmars letande så hittade polisen resten av armen i det här liksom skogsområdet. men inte resten av kroppen. Så de fortsatte att leta i timmar och timmar. Och sent på eftermiddagen, tidig kväll, så hittades en kropp i ett område som lokalbefolkningen kallade för Devil's Teeth. Och det ligger liksom högt uppe på typ som en klippavsats, det här som kallas för Devil's Teeth. Så det ser väl ut som någon slags tand, att det är därför de kallar det för det. Kroppen var i väldigt dåligt skick, så dåligt att man inte skulle kunna avgöra vad som var dödsorsaken eller se vem det var. Polisen kunde genast se att kroppen var iklädd i den alltså i kläder som det hade beskrivits att Jeanette hade haft på sig den dagen. Exakt. Ja. Med hjälp av tandkort kunde man senare identifiera kroppen, och det var Jeanette de Palma. Man kunde som sagt då inte avgöra vad som var dödsorsaken. Det fanns inga, du vet, tydliga tecken på kroppen. Det fanns inga så här kulhål, inga knivmärken eller annat på hennes kläder som indikerade dödsorsak.
Mm.
Men trots det då så landade rättsläkaren i att det var väldigt troligt att någon hade bragt henne om livet, och troligtvis genom strypning. Men vem som har gjort det, alla var bara så här, vad är det som har hänt?
För att
hon är liksom en 16-årig, helt vanlig tjej. Det finns inga tydliga motiv eller misstänkta kring för liksom, som hade kunnat göra det här. Polisen började ju såklart utreda det, och snacket började gå om vad som hade kunnat hänt. Det började spridas information eller rykten om hur platsen där Jeanette hittats sett ut. Hon hade ju då hittats på den här platsen som kallades för Devil's Teeth, och runt henne hade det hittats, enligt den här informationen eller ryktena, flera olika saker som ansågs vara då konstigt och enligt många då okulta tecken.
Ja, fattar. Ja. Känns som att det var go-to.
Ja,
väldigt mycket.
Exakt, väldigt mycket. Enligt de här ryktena då, eller den här informationen, så såg det ut som att hennes kropp var placerat på någonting som var liknande ett altare eller en kista. För att det var inte så att hon låg upphöjd, men det låg som en formation av pinnar runt hennes kropp som såg ut då som att, så vet, antingen ett sånt, ja men som en kist liknande form helt enkelt. Och runt hennes huvud så låg det då pinnar som var placerade så att det såg ut som att det var en gloria. Och runt hennes kropp fanns det då olika typer av kors gjorda av pinnar.
Mm.
Och som sagt, exakt hur det såg ut runt omkring henne är lite oklart, eftersom det också ändrades under tiden genom den så kallade mun-mot-mun-effekten. Men det har...
Just det, den klassiska mun-mot-mun-effekten.
Men det har, alltså så här, typ de senaste åren så har det kommit, alltså det har, så har man liksom tittat på bilder och det ser inte ut så här. Nej. Inte så tydligt som det framställdes. Nej. På 70-talet.
Jag fattar.
Efter ett tag så började också rykten gå om att hennes kropp hade varit placerad ovanpå ett pentagram.
Och
enligt nej.
Nej.
Enligt andra rykten då så låg det djurkroppar som offrats i närheten av hennes kropp, och det här verkar inte heller som att det är sant.
Det alltså, har bara blivit grövre och grövre, mer och mer okult, om man säger.
Mer och mer okult med tiden liksom. Polisen började följa olika leads som de trodde kunde ta dem någonstans då efter att hennes kropp hade hittats. Bland annat så hade det bott en man i skogen då som kallades Red, som folk tyckte var märklig, och eftersom han bodde där i skogen där Jeanette hade hittats, och att han hade tydligen liksom kort innan hon hade hittats så hade han lämnat, alltså du vet, bara sitt läger typ, och försvunnit i all hast, så trodde man att så här, har han liksom mördat henne och sen dragit. Han kunde till slut hittas och helt avskrivas från mordet på Jeanette. Och givet då på hur liksom sättet brottsplatsen då sades i alla fall har setts ut, så började ju då spridas rykten om att hon hade offrats i en satanistisk ritual. Och det här är ju liksom precis som någon slags startskott, tror jag man kan säga. För Satanic Panic känns som att det var som allra störst på typ 80-talet.
Ja, exakt.
Så att, men det här är ändå, har ändå börjat koka vecka. Och det här sker ganska kort efter, du vet, du har väl gjort John List, va? I podden.
Ja, det kan jag nog ha gjort, va?
Som mördade sin familj.
Exakt, ja, ja.
Och det här var ganska, alltså där Jeanette mördades var ganska nära där familjen List bodde. Men där fanns det också de som hävdade att det var liksom någon satanistisk att dottern hade en satanistisk bibel. Skitsamma. Det fanns i alla fall ganska top of mind i det här närområdet kopplat till Listfamiljen. Folk tror då att hon har blivit fallit offer för en häxgrupp som har offrat henne till Satan. Och det som är så intressant är att det här är liksom det främsta spåret som polisen tittar på. De gör egentligen inte alls särskilt mycket annat för att titta på andra alternativa förklaringar. De följer inte upp det här spåret att hon har lyftat ordentligt för att åka hem till sin kompis för att träffa två killar. Det verkar inte som att de utreder de här två killarna som de sägs ska träffa. Alltså du vet, det är som att de bara vilar mot. Nej, de vilar mot den här satanistiska trend.
Men gud.
Och än idag så vet man då inte vad som hände Jeanette den här kvällen som hon försvann och sen mördades. De slarvade ju inledningsvis polisen med att de då inte tog hennes, alltså du vet att de inte tog föräldrarnas anmälan på kvällen där. För hade de börjat liksom leta efter henne på kvällen så kanske det hade kunnat få en annan utgång liksom. Och som sagt då, det känns som att alla slarvade även, alltså de slarvade inledningsvis och sen verkar det som att de slarvade genom hela utredningen.
Men alltså så att det här liksom lösa satanistsnacket på stan är typ det som liksom som de bygger sin utredning på typ.
Ja.
What the fuck?
Det är helt sjukt. Mm. Och det skulle senare visa sig också att olika prover som tagits från Jeanettes kropp och kläder och runt omkring inte har hanterats på ett korrekt sätt. Så att när de skulle testas många år senare så var de antingen förstörda eller till och med försvunna. Alltså du vet, det är som att de bara skitit i allt bevismaterial typ.
Alltså gud.
Mm. Det skulle också sägas att han som gjort den här rättsmedicinska undersökningen av Jeanettes kropp inte varit lämpad att utföra en sån komplex typ av undersökning och att han mycket väl kunde ha missat tecken som fanns på hennes kropp. Men att man vid den tiden typ inte hade koll på hur dålig han var. Eller du vet, så att man inte kunde kolla det då. Han var väl, ja, jag vet inte om det är sant.
Frustrerande.
Mm. Och som sagt då, det är som att när man tittar på bilder idag så de här så kallade okulta signalerna och det som, eller symbolerna och så som brottsplatsen har beskrivits, det stämmer typ inte. Nej, men det är så sjukt. Och några av Jeanettes släktingar och deras vänner har en hemsida där de då driver på att man ska försöka, du vet, få någon typ av klarhet i vad som hände med henne så här 52 år senare. Och där finns det då bilder från brottsplatsen, det finns en kart, alltså vet, de granskar allting helt enkelt. Och det finns också en tidning som heter Weird som har grävt jättemycket i det här. Men den som sagt, den teorin som figurerade mest var då den här om satanistiska ritualer. Men det finns en annan som kanske skulle kunna förklara varför polisen inte drev på arbetet i utredningen kring hennes försvinnande och sen mord. Som, alltså det finns inga tecken för det här, men den är ganska, den känns mer trolig än att det är en häxcirkel. Och det är då att i det här området där hon hittades så brukade polisen träna prickskytte. Så det finns en teori som har figurerat ganska lite jämförelsevis med den satanistiska teorin. Mm. Som då var att Jeanette har gett sig ut i det här området istället för, eller på väg till hennes möte med hennes kompis. Och att hon då har blivit skjuten där av misstag. Av poliser som har tränat prickskytte. Och att de här poliserna då, eller den polisen som råkat skjuta henne, har placerat hennes kropp på det här sättet för att mörka det som egentligen hade hänt då. Och sen såklart hållit käften efter och sen då låtit hela satanistteorin
play out.
Och bara legat lågt. Så det har liksom gått 52 år, snart 53 år, och man har
ingenting.
Ingen jävla aning. Och det finns liksom ingenting att gå på.
Men alltså en invändning mot den teorin, är inte det ändå att så här, varför skulle hon vara där?
Nej, det är ju det. Precis, det är ju skumt.
Alltså hon skulle till sin kompis, hon skulle lyfta, de skulle träffa killar. Alltså varför skulle hon ge sig ut i skogen typ?
Nej, nej, jag vet.
Det känns ju riktigt. Tyvärr som att det fruktansvärda som har hänt är helt enkelt att hon har
lyftat
med någon som har mördat henne.
Mm.
Alltså fy fan vad hemskt.
Nej, det är så, så jävla hemskt. Så det var mordet på Jeanette de Palma som fortfarande då är olöst och som ju typ, det som är så hjärtskärna tycker jag är att det känns som att det är så mycket, lite effort som har lagts ner i att försöka få någon slags klarhet i det. För att, ja, jag vet inte, det är
verkligen
sorgligt.
Typ så här, de har verkligen typ inte ens gjort the bare minimum.
Nej.
Alltså du vet, liksom inte ens så kartlagt hur hon har tagit, alltså så här, ingenting. Nej, liksom.
Ingenting.
Fan,
och det är också så här, för det som också är så skumt är att hon gick ut och sen så har hon då eventuellt setts hos en kompis.
Ja.
Och sen så har ingen sett henne. Det som också ska sägas är att den här kompisen som hon eventuellt dök upp hos, hon brukade tydligen ha så här mycket fester där folk typ tog knark och tog droger och det var det en teori som var typ så att hon tog en överdos och sen så har då hennes klasskompisar...
Fast då hade ju alla... Ah, okej, okay. Då vill de inte säga att hon har varit där då.
Men så som jag förstår det var den här föräldrarna hemma när Jeanette var där. Så att jag vet inte om det är sant. Liksom.
Och det här vittnet, alltså det vittnesmålet kommer från en person som senare blev hennes man, sa du det?
Ja.
Det är också jättekonstigt.
Jätteskumt. Nej men det är bara, allting är bara så himla konstigt.
Usch, vad hemskt.
Ja. Väldigt, väldigt sorgligt. Och jag har läst en Reddit-tråd om mordet på Jeanette med massa olika teorier. Wikipedia såklart. En del på den här tidningen Weird som har då också skrivit en bok om fallet. Som finns liksom, utdrag från. Jag har varit inne på den här minnessidan som Jeanettes släktingar driver. Och sen så har jag lyssnat på podden Morbid och en podd som heter Crime, Conspiracy, Cults and Murders och en podd som heter Ritual and Murder.
Tack snälla du.
Tack Karin.
Vad frustrerande.
Så otroligt frustrerande.
Okej. Då är det dags för lilla mig.
Jajamän.
Lilla jag. Det här är ett sånt här fall där det liksom... Alltså, den informationen som finns är ganska begränsad. Alltså du vet att det är så här... Det är liksom en källa och... Som det känns som att alla tar från, typ.
Yeah.
Det var så intressant så att jag ville liksom berätta om det i alla fall. Vi ska till Bahamas.
Mm-hmm.
Vi ska till Nassau. Jag tror kanske att det finns en möjlighet att jag kände mig undermedvetet intresserad av Bahamas. För att i reality-serien Southern Charm som jag tittar på har de precis varit i Nassau. För att en av dem tror att han är ihop med en tjej som bor där. Och sen när, hon, när de kommer dit hela gänget så typ vägrar hon vara med honom. Det var väldigt starka scener.
Gud vad stelt.
Ja, det var verkligen, stelt är exakt vad det var faktiskt. Okej, okay. Då sätter jag igång. Det är tidig morgon den 19 januari 1973. Vi befinner oss på Yamacraw Beach i Nassau, Bahamas. Och Nassau är ju då Bahamas huvudstad. Ett liksom drömresemål för många förstås. Men den här stranden är, trots att det är liksom så turistigt så, den är inte så välbesökt helt enkelt. Den ligger lite avsides, nästan så långt österut man kan komma på ön New Providence, som är ön där Nassau ligger. Det är jättefint på den här stranden. Alltså du vet, verkligen så här kristallklart, turkost vatten, vit sand. Det ser ut exakt så som man vill att Bahamas ska se ut, helt enkelt. Yeah. Men den här morgonen kommer känslan vara allt annat än härlig. För här kommer en anställd på fiskeridepartementet göra en fruktansvärd upptäckt. Det ligger en död man på stranden. Han är naken utöver strumpor och skor och han är blodig, knivhuggen, alltså många gånger om.
Mannen kommer snart att identifieras som Irvin Bornstein, en revisor från Oceanside i New York. Bredvid kroppen hittar polisen en penna och ett par solglasögon som inte har tillhört honom. Ungefär 12 kilometer från Yamacraw Beach på Paradise Island, som är en egen liten ö men som är liksom sammankopplad med New Providence med bilväg, hittar man senare en svart väska. Och väskan innehåller några papper som tillhört Irvin Bornstein och ett körkort som inte är hans utan kommer visa sig tillhöra hans mördare. Det är en 19-årig amerikan som tagit sig namnet Micaiah Schobeck. Irvin Bornstein är inte hans första offer och kommer heller inte vara hans sista.
Okej.
James Michael Schoffner föddes 1954 i Milwaukee. Han har då tagit sig, det är samma man som senare kommer ta sig namnet Micaiah Schobeck. Han växte upp med sin mamma Juanita Spencer som jobbade med att städa på skolor. Han träffade aldrig sin pappa. När han var bara 2 år gammal drabbades han av någon slags virussjukdom som resulterade i, alltså han hade liksom bestående men från den här virussjukdomen. Han fick någon slags hjärnskada av den här sjukdomen. Som liksom finns med honom då resten av livet. Och Schoffner har problem under sin uppväxt. Alltså han hamnar ofta i bråk. Han begår typ mindre brott. Han har svårt att kontrollera sin ilska. Och under flera tillfällen så får han ungdomsvård och blir också på något sätt så här boendeplacerad. Liksom. Det är oklart hur länge Schoffner faktiskt går i skolan. Men vad jag förstått så försvann han hemifrån som 17-åring. Alltså han lämnar sin mamma då. Han jobbar som någon slags snickare, vaktmästare. Alltså han är typ handyman, beskrivs det som. Okay. Men han skriver också musik och poesi. Och när han då är 19 år gammal så byter James Michael Schoffner namn till Micaiah Schobeck och bestämmer sig för att resa till Bahamas för att, citat, bum around. Vilket... Mm-hmm. Känns som en dröm. Han åker dit i november 1973. Bara lite drygt en månad senare kommer ett fruktansvärt brott begås i Nassau. Paul Howell var också amerikan. Han kom från Massillon, Ohio och jobbade som advokat. Paul var 50 år gammal och lokalpolitiskt aktiv i det demokratiska partiet. Han hade liksom lett kommunstyrelsen i Massillon. Men i Nassau var han tillsammans med sin fru Martha och 135 andra Ohio-advokater. För, alltså de var där på konferens för The Ohio Bar Association, vilket ju är någon slags advokatförening eller någonting. The bar är väl det stora
det är det stora provet
juristprovet
man gör.
Ja, exakt, precis. På onsdag kvällen den 5 december 1973 verkar han ha varit ensam på sitt rum när något då alldeles fruktansvärt händer, och han hittas senare död på golvet, knivhuggen i bröstet och halsen. Polisens teori är att han har kommit till sitt hotellrum och liksom överraskat inbrottstjuvar som då har knivhuggit honom till döds. Men det finns inga misstänkta, och 4 dagar senare på söndagen samma vecka fraktas Pauls kropp hem till Ohio där han begravs kort därefter. Så polisen har liksom ingenting att gå på i det fallet överhuvudtaget. Sen går det ungefär 1,5 månad till den 19 januari 1974, och då hittas då Irvin Bornstein på den här stranden som jag började med att berätta om. Irvin var som sagt revisor från New York, 43 år gammal, trebarnsfar, och det är lite oklart om han var i Bahamas på semester eller affärer. Men han reser ensam, så det är kanske typ troligast att han var där på affärsresa, helt enkelt. Uh-huh. Eller så är han bara en sån som bara, screw you family, I'm going to the Bahamas.
Vad arg man hade blivit.
Alltså vad arg man hade blivit. Så det känns som att han nog är där på affär. Men Irvin Bornstein hann knappt påbörja sin resa innan han då försvann. Han försvinner från flygplatsen i Nassau den 18 januari, och dagen efter hittas han då död. Som sagt, vid kroppen hittas en penna och solglasögon som inte tillhör honom. Och sen hittar man då den här väskan med papper och ett körkort som tillhör Micaiah Schobeck. Exakt hur det går till när Micaiah alltså hittas och grips framgår inte riktigt. Alltså hur de, jag tror helt enkelt att så här, det tar ett tag att hitta honom liksom. Och under den perioden, under perioden när polisen letar efter honom, så kommer han tyvärr hinna mörda ytterligare en person. Det är då den 17-åriga studenten Katie Smith från Detroit. Hon är i Nassau på en resa, alltså typ en skolresa liksom.
Nej.
Den 25 januari ses hon promenera på en strand tillsammans med en person som senare identifieras som Shobek. Och dagen efter hittas hon mördad. Hon har blivit strypt till döds och hennes kropp hittas i ett dike under typ en bit kartong liksom. Då har det gått 8 dagar sedan han mördade Irvin Bornstein, så hans liksom beteende har ju verkligen eskalerat och intensifierats. Det går 1,5 månad mellan första mordet, vilket inte är lång tid överhuvudtaget, men från 1,5 månad mellan första och andra mordet till 8 dagar. Så att det är ju en otrolig tur att 4 dagar senare, den 30 januari, så grips Mikhaya Shobek, eller då James Michael Schofner. Han är bara 19 år gammal och redan liksom seriemördare. Och det är oklart hur många av de här morden polisen misstänkte att han hade begått, alltså initialt, om de bara misstänkte att han hade begått det här mordet på Irvin Bornstein. Det är ju bara där det egentligen finns bevis som direkt kopplar honom till mordet. Inte bara då körkortet i väskan, utan det visar sig också att den här pennan och solglasögonen på något sätt visar man, eller kan bevisas tillhöra honom typ. Det känns som en annan tid när pennor var väldigt så personliga. Typ att det, nu är man bara såhär, en random bläckpenna typ. Men då känns det som att det är så, var en grej man hade mer.
Ja, absolut. Med så
Initiala, exakt. Jag vet inte om han hade det. Men hur som helst, han erkänner i alla fall alla de här 3 morden. Han har knackat på Paul Howells hotellrum och attackerat honom direkt när han öppnade. Han fick syn på Irvin Bornstein vid flygplatsen och plockade upp honom och erbjöd honom skjuts till hotellet. Han har sen distraherat honom genom att typ göra sexuella närmande, beskriver han det som, för att, alltså, att han inte ska märka att han inte kör honom till hotellet typ. När Irvin Bornstein har anat oråd ändå och försökt ta sig ur bilen, så har chauffer jagat efter honom med kniven och knivhuggit honom. Vad som hände Katie Smith framgår liksom inte av källorna, och jag vet inte om det är för att han inte har berättat exakt vad som hände, eller om det är för att hon var minderårig och att man helt enkelt inte vill liksom skriva om det i medier typ. Men Mikhaya Shobeks motiv för att mörda var samma för alla 3. Han sa att hans fader, Gud, sagt till honom att göra det, eftersom de här 3 var Angels of Lucifer, alltså djävulens änglar. Han är uppenbarligen inte frisk liksom.
Nej.
Åklagaren bestämmer sig för att bara åtala Mikhaya för 1 av morden, det på Irvin Bornstein. Jag gissar att det helt enkelt då är för att det är bara i det fallet där man har liksom tunga bevis. Det räcker också med 1 fall av mord för att de ska kunna ge honom livstidsfängelse. Man startar någon slags initial rättsprocess, alltså du vet, en sån tidig hearing redan 18 februari 1974. Men den måste typ avslutas i förtid för att poliserna som ska medverka behövs vid utredningen av ett bankrån. Så att det liksom drar ut på tiden rättssaken i det här fallet. När man sätter igång igen och när det väl blir liksom rättegång av det, så menar Mikhaya Shobeks advokat att hans klient inte då varit liksom tillräknelig med morden, att han helt enkelt inte, eller det är ju inte så friskt att höra en Guds röst som säger till en att döda djävulens änglar, helt enkelt. Dess vill jag sticka ut hakan. När Shobek själv vittnar, så läser han sin poesi som är djupt obehaglig, och bland annat, du vet, han har skrivit någon dikt som handlar om att han har alltså bevittnat olika mord och sådär. När han pratar om Irvin Bornsteins mord säger han att han var tvungen att, citat, destroy the man, och att, citat, destroying is beautiful if it's done in the right respect. Trots den här typen av uttalanden så vittnar en psykolog som pratat med Shobek om att han inte kunnat fastslå att han har varit liksom psykiskt sjuk vid, alltså vid tiden för mordet på Irvin Bornstein. Och efter att de överlagt, så kommer juryn att gå ytterligare ett steg och anser då att Mikhaya Shobek är skyldig till mordet på Irvin Bornstein. Och för det döms han till döden genom hängning. Mikael Schabecks mamma Janita arbetat tillsammans med advokater för att försöka stoppa den här avrättningen. De menar att hans försvarsadvokat, alltså från första rättegången, har gett honom liksom dåliga råd och att det inte framgått tillräckligt tydligt hur sjuk han faktiskt är. Och Janita pratade också om den här virussjukdomen som han drabbades av som liten och som har gett honom någon slags hjärnskada. Amerikanska ambassaden i Bahamas lyckas först skjuta upp avrättningen, men till slut sätts datumet till den 19 oktober 1976. Och dagen innan domen ska verkställas så gör Janitas advokater ett sista försök att stoppa det genom att typ, de försöker liksom, genom presidenten Gerald Ford, de försöker få honom att engagera sig i det här fallet, men de liksom, de har ingen hjälp från det hållet helt enkelt.
Nej.
Så den då 22-åriga Mikaya Schobeck hängs i Fox Hill Prison i Nassau och begravs sedan i en omärkt grav på Old Trail Road Cemetery. Under utredningen inser polisen att Mikaya Schobeck varit i Bahamas flera gånger under de här två åren, som liksom, de två åren som var innan han begick de här morden, så har han rest till Bahamas flera gånger. Och det finns då misstankar att han kunde ha mördat fler under den här tiden. Men det var aldrig något som liksom kunde fastslås, utan det var bara en teori från polisen. Utan de mord som har tillskrivits honom är då helt enkelt Paul Howell, Irvin Bornstein och Katie Smith. Och det gör honom till en av Bahamas väldigt, väldigt få seriemördare.
Okej.
Som sagt, det finns väldigt så begränsat med information om det här fallet. Bästa källan är en sida som heter bahamianology.com. De har delvis liksom gjort en så här bra write-up, men där finns också jättemånga, eller många liksom nyhetsartiklar från tiden för morden. Så det finns liksom ganska mycket information från när det hände där. Jag också då läste ytterligare gamla artiklar, bland annat i tidningarna Central Michigan Times och The Journal. Jag har lyssnat på podden History's Biggest Villains, om deras avsnitt om Mikaya, och läst på Wikipedia och även på Murderpedia.
Puh, tack Karin.
Tack själv, tack för att du lyssnade, och tack till er som också lyssnade. Vi rullar på med det här tåget till sommaren, och om ni vill gå på livepod, och vilket vi verkligen hoppas att ni vill, vi vill verkligen väldigt gärna säga hej då till er.
Ja, det vill vi.
Går ni in på mordmotmord.se, så finns det biljetter till Malmö, Göteborg, Växjö, Umeå, Stockholm och Uppsala där. Det kommer att bli grymt. Vi hoppas att vi ses och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då! Hej då!
Play, en del av